En podcast från Aftonbladet Ledare.
Du lyssnar på Lönedags, en podcast om arbetsmarknaden och framförallt avtalsrörelsen. Jag heter Margret Atladottir och jobbar som redaktör på sajten Politism. Med mig så har jag Susanna Lundell, chefredaktör för landets största fackliga tidning Kommunalarbetaren. Hej!
Hej!
Tommy Öberg är också här,
ja.
Författare, skribent på tidningen Arbetet. Och sist men inte minst, Ingvar Persson.
Tackar!
Från Aftonbladets ledarsida. Jag är ju ny i det här gänget. Ni har kört en säsong, så det här är säsong två. Senast ni sågs i våras, då sammanfattade ni lite vad som hade hänt, hur allting hade gått. Men det är bara ett år sedan nu som förra avtalsrörelsen kickade igång. Varför är vi här igen? Vad har hänt?
Ja, alltså, nästan ingenting har hänt. Det är det som är så lustigt att vi sitter här. Det känns som om vi flyttade tillbaks till november 2015. Alltså det var liksom, konjunkturen är ungefär densamma, kraven är likadana, frågorna som turneras av och till just nu är de samma, så att ja, det är verkligen en repris. Och anledningen till att vi sitter där är ju att framförallt tror jag arbetsgivarna ville ha ett kort avtal, och de kände sig väldigt osäkra på framtiden. Och då blir det kort. Det är ju väldigt märkligt jämfört med hur det har varit sedan 98, då nästan alla avtal har varit treåriga, och så helt plötsligt så nu blev det ett år. Och nu kanske det blir ett år igen, vad vet jag.
Ja, men vad tror du? Ja,
för det är väl egentligen då det skulle ha hänt något nytt, om vi får ett kort avtal till. Därför att det vi ju sa när vi satt igång för ett år sedan, det var ju just det att det här blir nog kort, för om det inte finns någon inflation och ingen vet hur det kommer gå med liksom vad pengarna kommer vara värda, och ingen vet hur, och konjunkturen i världen är eländig på alla möjliga sätt, och ingen är säker på hur det kommer gå, ja, men då vågar man nog inte skriva så långa avtal, sa vi då för ett år sedan, eller hur?
Det var ju väldigt klokt.
Och det var ju klokt, och det visade sig stämma.
Ja, men kan ni inte då förutspå här nu, hur kommer det gå? Ni hade så rätt.
Jag tror att risken är stor att det blir korta avtal igen. Ja. Nu har vi ju haft ett USA-val och vi vet ju alla hur det har utfallit. Och det gör ju inte att det känns som ett säkrare läge nu. Vilket indikerar att det finns en risk för korta avtal även den här gången.
Mm. Ja, dessutom så har ju arbetsgivarna redan signalerat ungefär samma inställning som för ett år sedan. Kort.
Inga
eftersom
pengar.
Och det finns inga pengar. Så att allting är så väldigt likt.
Men då händer ju någonting, därför att då börjar ju plötsligt en del utav det som har varit den svenska modellen på arbetsmarknaden, det här att man har haft förutsägbarhet, att det är ganska långt emellan, att man måste börja skramla med och säga att nu strejkar vi om vi inte får som vi vill och allt det där, hela den, det har ju liksom varit en del utav det här trygghet. Och är det då så att man faktiskt inte orkar, kan, på grund av omständigheterna, och det är ju som Susanna säger, alltså, jag menar, pratar jag med, oavsett om det är liksom direktörer eller fackliga ledare, så säger de ju nu till exempel att ja, men herregud, vi har ingen aning om vad som händer med den amerikanska ekonomin, vad Trump kommer göra, det slår ju rätt in på liksom svenska löner.
Ja, men så kommer Trump vara liksom ett argument?
Trump är redan ett argument.
Okay.
Han är redan ett argument.
Hur då?
Jo, men så här. Han, alltså, Trump, det är en jättestor fråga i den amerikanska valrörelsen var ju frihandel. Hur ska vi göra? Ska vi överhuvudtaget liksom satsa på det här, eller ska vi ta hem jobben och låta gräva kol i Appalacherna och koka stålet i Pittsburgh istället, va? Det var ju liksom, och det var ju den linjen som segrade. Om man gör det, om man ens går åt det hållet, då har det jättestor effekt på svensk ekonomi, för eftersom grunden, alltså i grunden så är det så att lönerna sätts av exportindustrin, och exportindustrin säljer stål på precis samma marknader som stålverken i Pittsburgh, eller bilar på samma marknader som Ford och Chrysler. Så vad Trump gör har jättestor betydelse för hur mycket Volvo och SSAB kan betala. Och det har jättestor betydelse för hur mycket till exempel kommunalarbetarna ska, ska få i lön.
Mm. Ja, men ska man öka på den där osäkerheten så är det ju, liksom, det är ju val runt omkring oss som kan stöka till det protektionistiskt. Ja. Alltså. Om Marine Le Pen vinner presidentvalet i Frankrike till våren med samma saker säger hon ju ungefär som Trump att vi ska gå ur det där, vi ska gå ur det där och vi ska inte delta i det där. Alltså mera heja Frankrike och mindre EU. Österrike och presidentval kan stöka till det. Det är visserligen ett litet land. Förbundsdagsval i Tyskland som inte riktigt vet var landar det. Ja, det finns tusen saker som Ingvar är inne på som kan få svenska arbetsgivare och fackföreningar fundera både en och två och tre gånger på hur ska vi formulera krav och vad är det som vi ska komma ut med för att känna oss någorlunda trygga. Det är jättesvårt.
Brexit. Mm. Så att det är sagt
absolut,
också.
För säkerhets skull. Mm.
Så att det finns en osäkerhet och då är ju det vanliga, det är ju att man försöker hitta ettåriga korta avtal så att man får börja om. Men det är klart att det blir ju nervöst. Men på många sätt är det ju likadant även om det är möjligen lite värre än för ett år sedan.
Möjligen. En del av de här sakerna vi har nämnt nu hade ju inte hänt just då, så att även om en del redan då funderade över tänk om det hände, och nu har det hänt och nu sitter de där igen då. Så att,
Men en intressant sak tycker jag, det är ju förhandlingsklimatet som ju var väldigt dåligt i vissa avseenden. Jag tänker på Byggnads till exempel, hade ju en del problem där man inte kunde ha en trevlig förhandlingston så att säga. Och där är det väl intressant att se om man har tagit lärdom av förra året och kan få en bättre avtalsförhandlingar där man respekterar varandra trots det läge som är eller om man kommer att fortsätta ta med sig. För det var ju någonting som många tyckte var väldigt jobbigt som befann sig i de situationerna att man satt vid förhandlingsbordet. Så det blir intressant att följa tycker jag i den här avtalsrörelsen.
Fast jag är ju rädd för att en del av det dåliga klimatet alltså lever kvar. Alltså jag, så sent som idag på morgon så läste jag om samma litania som vi så många andra tillfällen om att nu måste konflikträtten ändras eftersom den missbrukas och det varslas för mycket och framförallt så pekades då Byggnads än en gång ut utav byggarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv som gossen Ruda och man gjorde statistik över hur många gånger de har varslat de senaste 5 eller 6 eller 7 åren vilket det nu var. Så att uppspelet är så väldigt likt.
Fast det finns väl några, om vi liksom funderar över skillnader ändå.
Ja, det är annorlunda.
Så finns det ju några saker som pekar åt det hållet som Susanna säger. Det ena, för att ta en, det är ju att det verkar faktiskt som Unionen och Almega nu är på väg eller pratar om hur de ska lösa pensionsfrågan. Det var ju en fråga som höll på att landa i strejk och som egentligen bara stoppades av en dom i AD precis på slutet. Nu pratar de ju trots allt med varandra, så får vi se hur det löser sig. Men de pratar. Där finns ju en sån där punkt. Det andra är just Byggnad som om vi pratar om det så finns det ju nu en LO-samordning.
Det är en skillnad.
Kan inte någon berätta för mig om den?
Jo, Susanna.
Ja, alltså förra året sprack ju LO-samordningen och avtalssekreteraren var nästan nära till tårar när han stod och sa att det här var inte roligt. Och det var nära till depression och allt vad det var. Men i år så har man en LO-samordning och den är ju väldigt betydande för naturligtvis hela också klimatet i de diskussioner som kommer föras vid avtalsborden. Men också så har man ju kommit överens om en låglönesatsning och den går ju så att säga rakt tvärs igenom alla förbund eftersom den pratar om de som har löner under 24 000 kronor. Och det har gjort att man har kunnat enas om det då, att både Kommunal och IF Metall och alla andra har kunnat se att man har den typen av medlemmar och man vill göra någonting för dem. På Kommunal sida är det många kvinnor och på andra sidor ser annorlunda ut. Men man har kunnat enas om det här och man har också sagt att det här är en del av märket. Vi kommer att kräva det här. Vi kommer inte, som i Kommunals fall, att göra avkall på andra delar och behöva sälja ut andra delar för att få upp lönerna. Utan det här är en del som vi går fram med och det är en skillnad mot förra året. Det var ju ganska skakigt förra året och man var ganska missnöjd med medlingsinstitutet från många håll. Vad diskussioner om man kan fortsätta ha den här typen av upplägg som vi har haft. Det känns lite stabilare i år, men sen beror det på hur det kommer att bli. Men det är väl liksom en liten ljusglimt i alla fall, att vi har en LO-samordning.
Ja, och ska man lägga till någonting så är ju en formulering i LO-samordningen ny. Och det är ju att just alla förbund har skrivit fast sig kring detta. Att det är den konkurrensutsatta delen som är lönenormerande det står i dokumentet, plus det Susanna är inne på, att alla är beredda att stå upp för de som tidigare har tvingats försämra villkor för att ens få ut det krontal i löneökningar som man har varit överens om. Att det är inskrivet i själva samordningsdokumentet är väl en väldigt tydlig markering på att man tänker bjuda gemensamt motstånd mot försämringar. Får vi väl se hur det går också.
Mm. För det är ju det glöms ju ibland bort när vi rapporterar om att nu är LO-förbunden överens och nu ska det bli så här och så här och så här, va? Och så glömmer man bort att det sitter ju några på andra sidan förhandlingsbordet. Alltså arbetsgivarna. Och de är nämligen inte överens. De vill ju inte alls ha några låglönsatsningar, precis tvärtom. Och de vill gärna att det ska vara samordnat. Men de vill inte...
Men
kraven är fel, liksom. Och det ska inte vara samordnat på det här sättet. Och det ska absolut inte vara några låglönesatsningar. Och om man vill göra låglönesatsningar så får man betala det. Som det har varit historiskt så är det rätt ofta så att man har gjort låglönesatsningar i handel eller i hotell och restaurang. Men då har man betalat det med sämre anställningsvillkor eller mindre liksom ersättningar för övertid eller... och sådana där saker, va? Så man har liksom fått betala för att ge sina lågavlönade rimliga lönelyft. Det vill de inte göra längre, men det vill förstås arbetsgivarna inte ändra på, så det kommer ju bli, det blir väl den stora, riktigt stora matchen
i vinter, det tror jag.
Ja.
Sen har vi, vet jag, visst är det så, Tommy, du har räknat, du är inte så imponerad utav summorna i den här låglönesatsningen.
Nej, det kan jag inte påstå att jag är, för att eftersom kravet är formulerat som att alla med löner under 24 000 ska få 672 kronor mer i månaden.
Mm.
Om man då roar sig med att räkna ut hur mycket mer betyder de här kronorna jämfört med procenttalet. Mm. Om man tar någon som tjänar 22 eller 23 000, så handlar det om en 50-lapp i bästa fall i månaden före skatt. Och det är inte så kraftigt som låglönesatsning betraktat, i alla fall inte i mina ögon.
Verkligen inte.
Nej. Men det här var säkert den kompromiss som var möjlig att nå enighet kring, och därför måste man på något vis tugga i sig det och säga ja, så här ser det ut. Och det är en styrka att vara samordnad trots allt. Mm. Även om det är inte så märkvärdigt. Mm.
Och det kommer ändå vara nog så provocerande för arbetsgivarna.
Uppenbarligen. Eftersom de förefaller argare än på länge kring just det här kravet. Vilket överraskade mig oerhört. För på det sättet så hjälpte de ju LO-förbunden. Mm. Det blev ju ingen diskussion om hur kraftig eller hur svag låglönesatsningen var. Eftersom arbetsgivarna hoppade ut och var så arga. Mm. Då måste ju hela världen tro att det var en fantastisk låglönesatsning. Mm. Så att arbetsgivarna är ibland svåra att förstå sig på.
Men tycker inte de att de har ett väldigt bra case? Att de har en idé om att märket, som man säger, märket, det betyder ju att de löneökningar man bestämmer sig för i industrin, de ska också vara utgångspunkt i alla andra förhandlingar på hela arbetsmarknaden. Så är det inte riktigt, men det är liksom principen. Och att märket ska räknas ner till tiondelar av procent. De har ju fått igenom den synen, i alla fall på pappret. Och det har de väl rätt nöjda med.
Ja. Men ska man vara snäll mot dem, så kan man ju säga att den här gången har de ju onekligen en poäng. För att alltså, kraven är konstruerade på ett sånt sätt så att det blir väldigt många olika märken. Beroende på att antalet som finns under 24 000 varierar kraftigt från avtalsområde till avtalsområde. Mm. Vilket betyder att de får ju då något mer än de som tjänar över 24 000. Ja, då tar vi ett. Inom industrin så finns det väldigt få, kanske inom verkstadsindustrin, som tjänar under 24. Men det finns många inom livsmedelsindustrin. Så när Livs träffar sin uppgörelse, så kanske om vi skiter i att det blir en broms på de här 2,8. Mm. Så kanske det blir 2,9 eller 3,0.
Mm.
Och Metall gör upp på 2,8. Så kommer nästa puck. Då ska Kommunal ha vad industrin har gjort upp om. Står det i deras treårsavtal som löper.
Mm.
Vilket avtal ska de titta på? Okay. Är det Metalls? Är det Livs? Är det GS-avtal? Eller?
Mm.
Och det här förstår jag att arbetsgivarna då har blivit lite sura för inom industrin. Nu talar vi inte längre om ett märke, utan om många märken. Och det var de ju jättearga för redan i våras. Och nu är de rasande en gång till kring detta. Mm. Så vi får se. Jag tycker att det här är jättespännande att se hur de ska ta sig ur det här. Alltså.
Vem är argast inför den här avtalsrörelsen, känner ni? Om vi ska ranka.
Argast?
Ja.
Ja, jag tror att industriarbetsgivarna fortfarande är argast och mest besvikna på hur kraven är formulerade. De tycker genuint illa om det här med att det inte är ett märke, som Ingvar säger. De är arga över att det är en låglönesatsning och de är arga över att lägstlönerna ska höjas, även om det är för dem ett relativt litet problem. Så de är sura. Jag har inte hört dem.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Bara positiv att det är något.
Är det någon som är positiv då? Är det någon som är vinnare liksom?
Alltså om unionen får igenom det de önskar, så tycker jag där har det varit väldigt positiva tongångar om man jämför med förra året, där det var mycket liksom, ja, ilska och besvikelse och frustration. Men det vet vi ju inte än, det får vi ju se hur de lyckas och vad det kommer göra med alla runt omkring dem, hur det påverkar andra. Det är också intressant att följa. Mm. Andra förbund.
Jag ska peka ut två egentligen. Den ena är ju trots allt LO-ledningen. Alltså delvis av det här skälet som vi har pratat om. Att de lyckades få till en samordning igen. Vilket jag tror att symboliskt är det under alla omständigheter är jätteviktigt. Därför att det är ju det LO har som uppgift att göra. Så det var viktigt. LO-ledningen kan nog vara vinnare. Sen är det väl så att så länge konjunkturen ser ut som den gör, arbetsmarknaden ser ut som den gör, är de riktigt stora vinnarna de grupper som står, som inte har några siffror i sina avtal, som kan ta ut, alltså stora tjänstemannagrupper framförallt i kommunerna. Därför att för det betyder att när det är brist på socialsekreterare eller lärare eller alla möjliga andra sjuksköterskor, då kan man liksom få lite högre löneökningar och det syns inte. Och de kan nog bli de riktigt stora vinnarna till slut ändå igen. Liksom. Misstänker jag.
Ja, det är väl sannolikt. För de har ju vunnit de senaste 10-12 åren varje år. Mm. Så varför skulle det mönstret inte hålla också i vinter?
Nej.
Hörrni, jag tänkte jag skulle vilja prata om Idol. Kollar ni på Idol?
Ja, det händer.
Ibland.
Jag
har inte följt i år så nog faktiskt.
Jag måste erkänna att jag gör inte det, men det är väl, ja, nej, det gör jag inte. Men nu har jag, den senaste veckan har jag haft anledning att intressera mig
precis,
för Idol.
För ni kanske vet varför jag frågar om Idol. Det är Idol-konflikten. Har ni följt, har ni läst?
Ja, en del.
Vad känner ni? Är det här positivt? Vi har ju skrivit en hel del om den på Politism och det är lite blandade reaktioner på att vi lyfter den frågan, för det är många som tycker att det är liksom någon slags här lyxkonflikt. Det är många som är också arga för att de känner att Idol är deras favoritprogram och nu kommer någon här och ska förstöra med strejk och så vidare. Och sen är det såklart många som tycker det är kul att löpsedlar, nöjestidningar, ganska så här otippade medier bevakar en sån här typ av konflikt. Musikerförbundet har man ju inte sett i media på ett tag, känns det som. Berätta, vad känner ni inför Idol-konflikten?
Jag tycker det är lite roligt, höll jag på att säga. Det får man ju inte säga. Men det är lite spännande ändå. Liksom. Grunden är ju densamma, att man pratar om vikten av kollektivavtal och schyssta villkor. Det som gör det här så extra intressant är väl liksom att det är så synligt och musik är så tydligt. De använder sig mycket av de här liknelserna. Vad händer om musiken tystnar och nu blir det ingenting? Och de kan hota med att det blir inget program helt enkelt. Det är många som tittar, så de har ju starka grejer att ta till på det sättet. Men sen när man kokar ner i vad det handlar om, drygt 800 kronor i veckan får de nu, om jag har förstått det rätt. Och det är ju inte så mycket då. Och ska ställa upp dygnet runt och vara till förfogande, alltså deltagarna i Idol, för program programmet och repetera och så, förutom sändning. Och sen då så kräver Musikerförbundet 4 000 kronor om dagen, om jag förstod det. Mm. Det är en väldigt, alltså, det är en väldigt stor skillnad. Mm. De står väldigt långt ifrån varandra. Och det sista jag hörde var att medlemmarna skulle träffas igår och idag. Och ja. Så får man se. Och blir det ingen lösning där så blir det strejk ut då på fredag, om jag förstod det rätt.
Då blir det,
och då blir det ju, ja, precis. Och det blir ju spännande att se då hur man gör med det i sändning i sådana fall.
Det blir en fredagsfinal utan artister kanske. Mm.
Då blir det ju inte så mycket final.
Nej, det blir inte.
Faktiskt.
Men det som är bra väl också, tycker jag, för att det är många unga som kanske inte har koll. Man får sitt första extra jobb eller sommarjobb eller jobb och vet inte liksom skillnad mot om man har kollektivavtal eller inte på en arbetsplats. Att man kan få upp den diskussionen i grupper där man kanske inte vanligen alltid pratar om det. Och så på så sätt är det ju här någonting bra där det diskuteras mer. Så. Mm.
Alltså jag tycker alltså det finns ju massor med bottnar i den här historien. Den första är ju just det här att det faktiskt är det ett jobb eller inte. Och det är ju en fråga som ställs på väldigt väldigt många svenska arbetsplatser när det kommer unga människor. Alltså jag menar det här med att provjobba gratis och ställa, alltså det är ju, och du ska vara, och det här ger ju ändå erfarenhet. Du kanske inte får någon lön, men du får ju erfarenhet
och det är en plattform, säger allt, de mycket.
Ja, rubbet, va. Mm. Alltså det här är ju allt det fast på turbo. Och med glitter och glamour dessutom. Och sen är det ju, sen slås man ju också av hur oerhört, apropå det här med att man nu gnäller över strejkrätten, hur oerhört ovanligt det faktiskt är med konflikter på svensk arbetsmarknad. Mm. När det här blir sån, så över, va? Går det? Kan det hända? Säger ju folk sig. Mm. Och jag pratade med Medlingsinstitutet här häromdagen. Och det var ju lite roligt, för de har ju då, det är ju Medlingsinstitutet är en liten statlig myndighet som ska hjälpa till och liksom lösa konflikter på arbetsmarknaden, det är saken. Och de hade ju nu de senaste dagarna då fått liksom hantera nöjesredaktioner och allt möjligt sånt där som normalt sett inte intresserar sig jättemycket för deras, nej, frågor. Men det var ju som Bosse Andersson som jobbar där då sa, att för oss är ju det här som vilken salladsbar konflikt som helst. Det här är inget, alltså sett ur systemets synpunkt, så spelar det ingen roll att det är ett tv-program. Utan det här är människor som vill ha ett kollektivavtal. Facket har krävt det. En riktig fackförening, inte någon liksom ungdomsklubb. En riktig fackförening har krävt ett kollektivavtal. Arbetsgivaren vill inte skriva på det. Då tar man till de verktyg som finns i verktygslådan. Och Medlingsinstitutet kallar in. Och jag menar, det måste ju också var en intressant situation för medlarna. För de är ju heller, det är ofta lite seniora personer från arbetsmarknaden. Och de har säkert heller inte vana riktigt att tas med idoler och tv-direktörer sådär på det viset. Så att det är väl jag tycker det är en jättespännande konflikt.
Jag tänkte att jag måste läsa från Aftonbladet igår. Jag tänkte kolla lite mer. LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson ger sig in i tvisten om idolernas arbetsvillkor och säger att de utnyttjas. Det får TV4 att reagera. Märkligt att inte också LO respekterar den pågående medlingsprocessen, säger TV4s programchef Anna Rassner till Nyhetsbladet. Alltså, stämmer det här? Alltså, om man är en person som läser det här, är det så att man ska respektera liksom under den här förhandlingsprocessen att man inte får göra... Kan inte ni förklara?
Ja, men då måste man ju bestämma sig för vad betyder respektera? Får man inte ens uttrycka då som LO-ordförande en uppfattning om vad han tycker eftersom man har haft styrelsemöte och det samtliga förbund har uttalat sig att de står bakom Musikerförbundet i den här frågan, och så blir han intervjuad och så säger han att jag tycker att TV4 alltså utnyttjar alltså unga människors drömmar om en framtid som idoler. Jag tyckte inte det var så anmärkningsvärt, nej, att man behövde bli tokig av det skälet. Alltså. Nej.
Men det verkar ju vara TV4s bild av att så här ska det inte gå till. Alltså, väldigt ansträngt. Mm.
Men det är väl faktiskt väldigt ofta arbetsgivares bild av när någon säger, ja men det är faktiskt, du kan inte bestämma det här själv. Vi förstår att du tycker det, men då måste det få konsekvenser, då blir det konflikt. Och jag menar, det där är ju uppriktigt sagt trams. Karl-Petter är part i den här konflikten. Mm. Alltså det är ett förbund som är medlemmar i LO som har
varslat. Ja.
Varslat. Det vore väl oerhört konstigt om inte han tyckte att det varslet hade en grund. Mm. Eller hur?
Ja, självklart.
Så det visar ju på att okunskapen kanske inte är så stor när det gäller de här frågorna. Alltså att man inte förstår riktigt. Mm. Och det är ju intressant att följa det här av den anledningen. Just den typen av uttalanden. Är det verkligen så? Mm. Bra fråga.
Ja, det är ju bara en knapp vecka sedan. Alltså, alla förbund inom 6F uttalade sig alltså positivt för att vidta sympatiåtgärden om så krävs.
Ja.
Och det visar ju att alltså, det är inte Lilla Musikerförbundet ensamt i den här frågan. De är uppbackade av samtliga 14 förbund inom LO. Så att man ska inte vifta bort det bara för att det är TV och att det är unga människor som har drömmar om att bli artister och säga att alltså, det här bryr vi oss inte om, det här. Precis som Ingvar säger, det är en vanlig arbetsmarknadskonflikt där en arbetsgivare vägrar att teckna kollektivavtal. Mm. Men då blir det bråk i vissa lägen, men väldigt sällan.
Men jag tänker just om det blir nu strejk och liksom ett jävla liv nu framöver. Finns risken att folk blir sura på facket nu? Alltså de förstör fredagsmyset.
Mm. Absolut.
Vad tänker ni kring det? Är det en risk?
jag tror att det är liksom 50-50. Alltså, det blir lite beroende på vad som kommer ut utav det här till sist. Vad blir det? Att de tecknar ett avtal och de här unga människorna får vettiga villkor, så kommer väl facket att framstå som en riddare för det goda, för det sanna, för det rätta. Och blir det strejk så blir naturligtvis folk, i alla fall en del av dem, jättearga på fredag kväll över att idolunderhållningen är inställd. Och kanske inte tänker så långt utan bara är sura över det där. Och samtidigt så kommer en del andra att säga att det är synd om de här 17-åringarna som ju inte gör någonting annat än drömmer om en artistkarriär. Och nu är det facket som förstör detta. Man kanske borde tänka ett varv till och tänka att det kanske är arbetsgivaren som ser till att det inte blir av.
Mm. Ja, ganska ofta är det ju oförtjänt så att facket får kritik, fast facket är de som tar fighten. Det finns ju många sådana exempel och det är väl intressant att följa här och se hur diskussionerna kommer att gå. Samtidigt som det är många unga som följer Idol och som ju själva säkert har varit ute och provjobbat till exempel inom hotell och restaurang. Alltså man jobbar och tror man ska få lön, men man har inte koll riktigt på vad man har för avtal efter en vecka. Så nej, det var ju provjobb, du får gå. Jaha, och så står man där. Man har också råkat ut för att bli utnyttjad och det tror jag kan göra att man kanske har en förståelse för att varför ska man bli utnyttjad för att man är ung? Det är ju fantastiska talanger som är med i Idol. De har ju sållats fram och är otroligt begåvade. Ska man då bli utnyttjad om man nu ser på det som ett arbete?
Ja.
Och visst är väl musiker ett arbete om det är nu så man ska se på det. Så det beror ju på hur man betraktar det då, som du var inne på tidigare, Ingvar.
Men sen är det väl, alltså det här är ju det går nämligen nästan aldrig att göra en arbetsmarknadskonflikt utan att tredje part drabbas.
Precis.
Det är liksom...
Men det är ändå en speciell drabbning, eller vad man ska säga.
Fast jag menar, om busschaufförerna kräver andra villkor och slutar köra bussen, då kommer folk inte till jobbet. Mm. Det är ju så att säga de som drabbas. Så att det här, nästan varenda gång, de få gånger det är några konflikter, så dyker ju det här upp. Men visst, det är klart, det är spektakulärt. Och, alltså det är lite särskilt att TV:n blir svart och... Det blir den inte, va? Men jag menar...
Det blir den inte.
Och TV4 har sålt så mycket reklam på de här programmen. Det är ju den riktiga... Alltså det är ju...
Men är inte det härligt då att så här, men den här konflikten... alltså jag tycker att det känns som att så här, Sverige behövde lite det här för att... det är ju rätt så mycket unga människor som faktiskt inte har koll alls på facket. Och som inte vet vad ett kollektivavtal är och så vidare. Men nu kommer de här frågorna upp så pass mycket och jag tror att det kommer bli en typ av så här folkbildning vad som än händer. Jag tycker att det är spännande, det är intressant att det var just Idol som gjorde det.
Ja, absolut. Mm. Nej, men det är precis. Det är väl, och det, jag tror redan att det har varit rätt mycket folkbildning. Som sagt, de här när nöjessidorna skriver om det så är det ju helt andra läsare än de vi har.
Absolut.
Till vardags. Ja, det får man erkänna.
Hörrni, vi måste avrunda. Mm. Första avsnittet, säsong 2. En månad är det dags igen. Då kanske det har hänt en massa. Vad tror ni?
Ja, det har inte hänt jättemycket. Men det
eller
kommer,
blir det paus nu för att det snart är...
Nej, då, men de förbereder sig. Då ligger vi precis i startgroparna, skulle vi säga. Efter jul då. Eller efter nyår.
Ja, det är då det drar igång efter nyår. Då blir det på riktigt, för då börjar alla förhandlingar. Men före jul, om vi träffas då, så kommer det att vara mer av sådana här förpostfäktning. Fler utspel om än det ena än det andra som vi känner igen från tidigare uppmarscher fram till förhandlingsstart. Så att så det är jättemycket dramatik. Jag tror inte vi kan utlova det till nästa möte.
Säg inte det. Man vet aldrig. Idol kom lite som en överraskning. Det finns fler tv-program här.
Det kan hända fler grejer, menar du, när det gäller...
Dobidoo, det finns väl massor här. Så mycket bättre. Där är väl också
Tänk om Lasse Kroner har 875 kronor i veckan.
Vi vet ju dessutom vem som vann. Både Idol och konflikten om en månad.
Ja, det är spännande.
Det kanske vi förhoppningsvis vet.
Men sen blir det ju avtalsrörelse nästan hela tiden när det är så här. Alltså Kommunal har ju liksom, de kallar ju inte hem sina avtalsdelegationer. De får ju fortsätta så att säga med sitt uppdrag. Eftersom det är så många avtal som ska tecknas. Så att det blir ju på ett annat sätt när det är oftast ettåriga avtal. Det blir mer jobb och det blir avtalsrörelse hela tiden. Även om det inte är lika... naturligtvis spänt läge hela tiden att alla sitter och förhandlar, men det blir på ett annat sätt, så att det får vi fortsätta följa.
Det gör vi. Tack till er, panelen.
Tack själv.
Tack. Och tack till dig som lyssnar, och vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.